With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Sara Blomqvist, toppmodellen som gått visningar för alla de stora modehusen inklusive Givenchy, Dries Van Noten och Jill Sander. Utöver det har hon synts i otaliga kampanjer, däribland Filippa K.
I början så ville inte jag säga att jag var modell, för jag tyckte det var lite skämmigt. Men nu tycker jag att jag är stolt modell. Jag tycker att det är otroligt. Jag tycker att det är det bästa jobbet man kan ha.
Hon är dessutom världens mest jordnära tjej, och över varsin kaffe pratade vi om modebranschen. Och så blir det också Saras pysselskola. Här kommer Sara Blomqvist.
Hej, jag heter Sara Blomqvist och jag jobbar som modell i New York. Och jag tror att min favoritstad är faktiskt New York.
Nu sitter vi här hemma hos dig i Williamsburg. Och jag noterar, det är tåg utanför fönstret och det är en byggarbetsplats. Och sen har vi dessutom din jättegulliga lilla hund som snurvlar lite här i bakgrunden. Och jag själv snurvlar lite också, för jag känner mig lite täppt idag. Så att det är lite bakgrundsljud, men det är bara mysigt. Berätta lite om vem du är och vad du gör.
Ja, jag kommer från Karlstad, eller utanför Karlstad i Värmland. Och jag har bott i New York i 10 år nu snart och jobbar som modell här. Och också har en 2-åring, så hemma med min son och hänger runt med kompisar och sånt.
Kan du rabbla några varumärken eller kunder som du har jobbat med, så vi får en liten bättre bild av vem du är?
Jag har jobbat med ganska mycket folk. Jag har jobbat med stora märken som Prada och Saint Laurent och Miu Miu, Louis Vuitton, Hermes, alltså nästan alla de stora märkena har jag jobbat med någon gång under min karriär. Jag har jobbat nästan alltså 15 år, så det har hunnit bli med en del. Men nu för tiden så är jag mer kommersiella märken och så.
Du är en veteran i branschen, kan man säga. Har du något favorituppdrag eller någonting minne som du kommer ihåg som du verkligen gillade?
Jag tror att många av resorna som jag har gjort har varit väldigt roliga, för när man liksom, jag var yngre, jag var inte så erfaren, man fick åka till massa häftiga ställen. Jag åkte till Kuba en gång i 10 dagar och liksom var inne i olika folks hus. Liksom, man gör saker som man inte skulle fått vara med om man inte var där på jobb. Så det har varit jätteroligt.
Och berätta lite hur du kom till New York.
Alltså, det började ju med att jag blev modell i Sverige och började jobba lite och åka till Stockholm från Karlstad. Så där. Och sen blev jag signad i Paris, så jag åkte dit. Och så träffade jag lite agenturer från New York, så jag visste att det skulle väl bli att jag kom hit någon gång och ville väl gärna komma. Men det var lite svårt med skolan att flyga så långt från Sverige. Så jag tog studenten och så åkte jag hit i sommaren efter studenten. Vilket var 2009 kanske, eller något sånt. Och stannade liksom. Träffade massa roligt folk, skaffade lägenhet och blev kär.
Har du några tidiga minnen från den tiden när du precis hade kommit hit?
Ja, gud, absolut. Alltså, det var ju allting var ju så nytt och stort. Det är roligt nu när man har bott här så länge och det är hemma och går runt och så liksom bara, oh men gud, här hände ju det här. Och så hade man liksom inte riktigt fått ihop punkterna liksom, att det var här man var då. För att då visste man, då kunde man ha varit vart som helst. Och jag vet inte, det var väl också roligt, man var, alltså jag var ju under 21 och det var mycket så här, man skulle gå in på klubbar och grejer och sånt och mycket festa. Och då, ja, det var roligt.
Hur har din relation till New York förändrats på de här 10 åren som du har bott här?
Alltså det har ju förändrats från att vara en stad som jag åkte till och hängde i och så, till att vara mitt hem. Nu känner jag ju, jag var hemma i Sverige i somras och kände att det var inte hemma längre. Det var jättekonstigt, jag känner att jag är hemma här nu. Och jag tror också i början så var det så mycket att man åkte så fram och tillbaka, hade en resväska och lämnade någonting, och nu liksom allting är här. Så jag tror, jag vet inte, jag känner mig hemma och känner staden så väl här nu. Och det gjorde jag inte när jag först kom.
Och vad gör du när du inte modellar?
Mest så hänger jag med min 2-åring. För jag är som hemmamamma när jag inte jobbar. Vilket är jättekul. Det är det som är nästan det bästa med mitt jobb. Att jag kan jobba, jag kan vara hemma. Så vi är ute mycket. Han tycker om att vara ute. Vi går till lekparken. Vi går till hundparken med hunden. Vi åker till stranden ganska mycket. Min man surfar. Åker upstate. Vi åker på mycket så här roadtrips och gör olika saker. Ja, och hänger med kompisar, går tränar sånt.
Och jag följer dig på Instagram och jag har ju lagt märke till att du är väldigt pysslig och gör väldigt mycket härliga grejer själv, bland annat batik som jag blev väldigt sugen på att testa hemma. Var kommer det intresset ifrån?
Alltså jag är jättepysslig, det glömde jag säga. Jag håller på väldigt mycket med att pyssla med allt möjligt. Allt från att liksom limma ihop saker till att sticka och bygga och sånt. Mina föräldrar är båda konstnärer. Så jag växte upp på landet och min mamma höll på med tyg och med tryck. Och min pappa jobbade med trä. Så de hade en stor verkstad med alla olika maskiner man kunde hitta. Olika, så man kunde göra screenprint och hade allt material, så att det var, och de var alltid hemma så man kunde alltid gå dit och göra saker. Så jag tror att intresset började där, och sen har de gått över till att göra glas nu, så att nu håller de inte på med det så mycket, men de har fortfarande kvar verkstaden. Så när vi kommer hem så gör vi alltid saker liksom. Nu när jag var där i somras och min syster hade sina 2 söner där, då byggde vi en brandbil till honom och man kan liksom bygga lådbilar och ja. Så jag tror att pysslet kommer från att mina föräldrar är pyssliga. Jag har alltid låtit mig att pyssla och jag tycker det är roligt.
Det låter som en drömuppväxt när man är liten och få vara i en sån miljö. Och för ditt barn också såklart, att få ha morföräldrar som är superpyssliga. Härligt.
Ja.
Vad är det bästa och vad är det sämsta med modellyrket? En bred, stor fråga, men vi kastar oss in där.
Jag tror att det bästa är ju alltså timmarna man jobbar, att man är ganska fri, att jag kan vara hemma med min son och vara hemma, mamma var här för hans uppväxt, men sen kan jag också, som för några veckor sedan åkte jag till Sydafrika och åkte till Spanien och så får jag vara liksom själv och åka businessflyg och liksom sitta och glassa och dricka champagne, för liksom, det är så här väldigt två olika världar, man får ta del av båda. Jag träffar mycket folk. Jag reser till ställen som jag nog aldrig skulle ha åkt till annars. Liksom man åker ju till så här konstiga små byar utanför någonstans som man förmodligen aldrig skulle ha åkt till. Och plus att det är väldigt roligt och väldigt kreativt och du får uttrycka dig själv. Sen det sämsta är väl också att det är väldigt fria timmar. Så att man vet liksom inte, jobbar jag nästa vecka, jobbar jag inte nästa vecka, jobbar jag nästa månad, jobbar jag liksom hela det här året, kommer jag inte jobba. Hur ska jag betala mina räkningar och mitt lån? Såna grejer. Så det är klart att det kan bli stressfullt ibland. Och det är samma med alla frilansjobb. Och sen, jag vet inte. Folk har väl liksom sin uppfattning om modellyrket. Men jag tror att det har ändrats lite sen de sociala medier och sånt har börjat. Att folk börjar förstå lite mer vad man gör. För jag tror att det var så himla så här alien innan. Så att jag tycker det känns, folk dömer en mindre för att vara modell än vad de gjorde när jag började. I början så ville inte jag säga att jag var modell för jag tyckte det var lite skämmigt. Men nu tycker jag att jag är stolt modell. Jag tycker att det är otroligt. Jag tycker att det är det bästa jobbet man kan ha.
Ja, men jag tänkte att jag skulle komma tillbaka till det lite senare, det här med hur modellyrket har förändrats, för det är väldigt spännande. Men vad är din egen relation till mode och kläder? Är det liksom antingen att så här, gud, när jag är ledig då vill jag ha på mig mjukisbyxor, eller är du väldigt intresserad personligen?
Både och. Jag tror att jag är väldigt praktiskt av mig. Jag är praktiskt lagd. Så att jag tycker, när jag är med Bo till exempel, så vill jag kunna ha på mig kläder som jag kan sätta mig ner på i lekplatsen, och jag behöver inte vara rädd för att det här kommer liksom, om han liksom mosar banan över mig så är det förstört liksom. Så att jag tar nog, när jag hänger med honom så är jag nog på mig ganska praktiska kläder ändå. Men jag tycker att det är jätteroligt att liksom klä upp mig. Så nu när det är modevecka till exempel, så tycker jag det är jätteroligt att sätta på mig olika outfits och liksom känna sig snygg och få komplimanger. Och sen är det ju klart att jag har ju tillgång till liksom väldigt mycket olika kläder och designer och sånt, och får ju kläder ibland av dem och så. Så att det hjälper ju att man inte behöver köpa dem själv alltid, för de kostar ganska mycket också. Däremot så hatar jag att prova kläder. Jag hatar att gå till affär och prova kläder. Jag brukar oftast, jag köper kläder och så går jag hem och så provar jag dem, och så funkar det inte, så går jag hellre tillbaka och lämnar tillbaka dem. Jag hatar att prova kläder i provrum, för att det gör jag så mycket i mitt jobb ändå.
Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det här, hur modellyrket, alltså många har kanske lite förutfattade meningar om det, och man tänker att det är väldigt hård konkurrens och att det handlar mycket om utseende och yta och hur smal man är och sådana saker. Håller du med om det?
Jo, alltså jag tror till viss del så håller jag absolut med om det. Jag tror att det har absolut ändrats jättemycket sedan jag började. Och jag tror också hur jag uppfattar det som person. Jag tror när jag började, när jag liksom var yngre, så skulle man vara... Då gick de igenom en fas där alla skulle se likadana ut, och det var liksom, alla skulle vara androgyna, och det var som en armé, i alla fall när det var visningar och så. Det var inte mer, det var inte liksom om personligheten, det var om gruppen. Och då blev det ju lätt att man jämförde sig med andra. Och också för att jag var ny och ung, så blev det ju att man liksom kände pressen mer så än vad jag känner nu. Nu är jag mer liksom okej med att det här är jag, och tycker ni inte om det så då är det liksom som det är. Men det är nog också tack vare att branschen har ändrats, och det är mer om vem du är som person och liksom andra faktorer som tar platsen, liksom bara ditt utseende.
Har det varit någon period som det har varit svårt för dig att liksom tackla den konkurrensen eller liksom hantera det?
Ja, absolut. Jag tror när jag precis flyttade hit och så bodde jag med två andra tjejer, och det blir liksom att man jämför sig med varandra och liksom, vad gör du för jobb, vad gör jag för jobb, och man känner sig aldrig tillräckligt bra. Liksom, i början var det väldigt mycket så att så här, gud, vad gör jag liksom fel? Liksom, för det är inte, jag kommer ju från att gå i skolan, jag gick liksom natur, jobba hårt, få bra betyg och liksom that's it. Men när man kommer till modellbranschen så är det liksom jobba hårt, se bra ut, men du måste också få någon som bestämmer att du liksom, att du är bra, för sen annars spelar det ingen roll. Det är liksom lite så här fickligt. Man måste hitta en väg där folk tror på en också. Jag har haft väldigt tur att jag har haft väldigt bra agenturer som har liksom stöttat mig under tiden, och jag tror att det är tack vare dem att jag är här idag fortfarande, för många som jag börjar med jobbar ju inte ens längre så. Men ja, det kunde vara svårt i början liksom, att man känner att man jämför sig mycket och som andra.
Kan det kännas ibland också som att man inte riktigt kan påverka sitt öde i branschen, om man säger så?
Ja, absolut. Det är det jag menade liksom, att det känns som att det spelar ingen roll hur mycket man än försöker, så är det liksom, det spelar ingen roll vad jag gör egentligen, utan det är någon annan som bestämmer om det här kommer funka eller inte liksom. Sen är det klart att det finns saker man kan göra, speciellt nu när det är så mycket med så här sociala medier, så är det klart att man kan liksom spela spelet och vara ute och liksom bli kompisar med rätt folk och sådär. Och jag vill inte så himla, jag har inte lagt åt det hållet tror jag. Jag tror inte att jag vill det tillräckligt mycket. Så då får jag väl skylla mig själv kanske.
Vad tror du dina framgångsfaktorer har varit?
Alltså jag tror att det absolut har hjälpt att jag alltid jobbar hårt. Jag är jag liksom är på tid, jag jobbar hårt. Jag är väl allmänt trevlig, hoppas jag att folk tycker i alla fall. Liksom. Jag tror att jag är ganska, liksom, jag är inte svår att jobba med. Jag är ganska lätt att ha att göra med. Så. Och jag tror att det absolut har hjälpt. Och sen att jag har vänner i branschen. Jag har, när jag började så var det också att man gjorde visningar längre och så. Så att jag lärde känna folk mer på en personlig liksom, nivå. Så att de faktiskt är mina kompisar. Nu är det svårare för tjejer att få de liksom, relationerna för att man är in och ut så snabbt. Att man hinner inte bygga upp dem. Så det har absolut hjälpt också nu. Speciellt efter jag hade barn och ville komma tillbaka. Så kunde jag liksom prata med någon som gör casting för en visning. Och var så här, bara, ah, men jag känner mig liksom fit for fight. Så här, har ni någonting kanske? Och så få det att hända lite med lite hjälp av mig själv. Liksom, så. Och sen absolut att jag har jättebra agenturer.
Det leder mig in på nästa ämne som är just det här hur branschen har förändrats. För idag får jag en känsla av att man är mycket mer intresserad av personen bakom ansiktet. Och många modeller har Instagram och andra sociala mediekanaler. Hur tycker du att branschen har förändrats?
Jo, absolut. Det har ju blivit mycket, mycket mer om att, liksom, att man säljer sig själv som ett märke. För förut var det ju mer att du var ju ansiktet för ett märke, men folk visste kanske inte, liksom, allmänheten visste nog inte så jättemycket om det egentligen, utan de inom modebranschen visste vem du var, men kanske inte alla andra. Och nu är det ju mer att eftersom alla har tillgång till allting med sociala medier, liksom, och internet och allt det här, så tror jag att det handlar mer om nu för ett märke att de använder ju folk som säljer sig själva bättre liksom, för att de når ut till en större marknad. Så det är klart att det handlar mycket om det. Sen, det beror lite på vilken nivå du är på märke och så också. Känner mig liksom inom branschen. Det kanske de mer mellan märkena kanske satsar på någon som har väldigt många följare liksom, och så där, för att nå ut till en större mängd med folk. Och sen absolut som du sa också att det handlar mer om personer som jag har fått mycket jobb på sistone. Min man var ju modell innan han började jobba med fotografi. Och att vi har ju fått så här jobb att plåta tillsammans som familj och med vår son. För att liksom, vårat liksom, som vi kan sälja är att vi har det riktiga familjelivet. För att folk vill ha det som är äkta. De vill inte ha två modeller som inte känner varandra. Utan de vill ha, liksom, de vill ha en riktig familj. Och sen råkar vi vara modeller också. liksom, så det är ju varit bra. Och sen också för mig nu så tror jag att det är en liten uppsving att de vill ha, att man vill ha lite äldre modeller och folk vill ha liksom modeller som man kan känna igen sig i. Så att det har gjort att jag gör visningar nu till exempel, vilket jag kanske inte hade gjort för några år sedan. Så det är, ja, jag har haft tur med liksom tajmingen så.
Det låter ju som en positiv utveckling. Alltså speciellt det här med att man kanske vill ha, varumärken kanske vill ha mer riktiga personer liksom, som har riktiga relationer och som är mer, ja, på riktigt helt enkelt. Och sen så tänker jag att det också blir lite kanske mer osensurerat, för när man får se så här backstage-bilder och man får se liksom modellens egna så här vardagsbilder, så blir det lite mer öppet och transparent. Håller du med om det?
Ja, absolut. Det blir ju det. Att folk lär ju känna, det blir mer liksom bekvämt, det blir mer reachable, eller ja, jag vet inte vad man ska säga, men det är liksom, ja, det är ju verkligt, så då känns det ju mer verkligt. Sen är det klart att mycket på Instagram så säljer väl inte alla en realistisk bild av sig själv. Som, ja, när vi är på semester, så när vi åkte till Bali förra året, så liksom, då lägger jag ju upp bilder på när vi är på stranden och det är mysigt. Jag la inte upp bilder på den liksom 30 timmar långa flygresan typ bara gick runt på planet med Bo som så här, inte ville sitta still. Så det är klart att man säljer det man vill sälja också. Och det är väl det som kanske är lite dåligt med den falska bilden, som gör att folk känner en större press på att de ska vara någonting som de tror existerar, men som kanske inte helt existerar också.
Ja, verkligen. Men tänker du på dig själv som ett varumärke när du liksom jobbar med din egen Instagram till exempel?
Ja, alltså till och från. Det är klart att jag tänker på vilka som kommer att se bilderna, för jag är ju en öppen Instagram till exempel. Så jag lägger inte upp jättemycket bilder på min son. Alltså jag lägger upp några bilder för att jag är ju stolt och sådär. Men jag vill inte att alla ska veta, jag vill inte att alla ska följa precis vad han gör hela tiden och sånt. Jag vill hålla mitt privatliv lite privat. Men samtidigt vill jag ju visa vem jag är som person och sådär. Och tycker det är roligt att visa när jag har gjort, liksom, gjort så här pyssel och sådana grejer liksom, och visa den sidan av mig. Så att det är klart att man lite så. Så sen måste jag lägga upp bilder av mig från jobb. Och det tycker jag i och för sig inte är jätte... jag är inte så bra på att göra selfies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vilka känslor har du inför kändiskapet? För som modell tänker jag att man liksom, vare sig man vill eller inte, så blir man ju lite av en publik person. Är det någonting som är så här, ja, hur känns det?
Jag tror att jag är lite delad när det kommer till det, för att jag känner att jag har det här behovet att jag vill att folk ska tycka om mig och jag vill att folk ska liksom ge bekräftelse, som jag tror att de flesta av oss har. Men samtidigt har jag liksom noll intresse i att bli känd. Och jag tror att det är det som har gjort att jag inte är jättebra på att spela det här spelet och så. För att jag vet inte, jag tycker inte om att göra saker som jag inte kan stå för och sådär. Och jag skulle tycka det var jättejobbigt om jag inte kan gå ut och liksom, när jag ska gå ut och gå ut med hunden, eller liksom om folk ska hålla på och liksom känna igen mig när man liksom står och plockar upp hundbajs. Eller jag menar, det skulle jag tycka var jättejobbigt. Jag är nog ganska privat av mig så att. Ja, men det är klart att lite är man ju... Jag var i Spanien nu på ett jobb och gick liksom gatan. Så var det någon som bara liksom stoppade mig på gatan. Då blev jag... Och det hände inte mig väldigt ofta. Så att jag blev ganska chockad när de visste liksom vem jag var. Och det är, liksom, det är nästan... Jag tycker det är lite läskigt. Det är liksom, det är roligt och de flesta är liksom väldigt trevliga och så om det. Men det är också lite konstigt, tycker jag.
Jag kan tänka mig det om man är i sin egen lilla värld och bara går gatan ner och ser någon som liksom hejar på en. Men tycker du att de här då kändismodellerna inom situationstecken, att de har tar de jobb, liksom, snor de jobb? Har det blivit en ökad konkurrens?
Alltså ja, det är klart att de tar ju jobb som andra modeller skulle haft. Men sen vet jag inte, tar de jobb från mig? Det är svårt att säga, för jag, det är samma som med mina kompisar nu när, jag liksom, när någon av mina vänner bokar ett jobb som jag också hade på option, då blir det liksom, ja, men då ville de inte ha mig, då vill de ha henne, vi är inte samma person. Så att det känns inte liksom, vill de ha det så letade de inte efter mig. Så det känns inte riktigt som det på sätt och vis. Men sen är det klart, när det kommer till så här, jag tror att om man är på en högre nivå som modell så har de nog, så förlorar man nog mer jobb för att det är mindre omslag och mindre kampanjer och sånt. Men jag gör ju inte, alltså för tillfället så gör jag ju nog mer liksom mellannivå på jobb och så att det gör ju inte de ändå liksom. De kostar så mycket pengar. Så. så som svar på det så tror jag absolut, jag tror att de har tagit jobb från modeller nu, men å andra sidan så är det liksom, det är samma som att det har blivit mer att folk använder olika människor från olika ursprung. Liksom. Som visningar nu har människor som är liksom afroamerikaner, det är mer asiatiska tjejer. Liksom, förut var det bara vita. det är ju en bra sak liksom, så att inte, man kan inte hålla på och klaga om det, utan det är, man får ta det man får liksom. Det finns tillräckligt med jobb ändå.
Ja, jag kom på det nu när du sa tidningar där, för man pratar ju oftast om så här den stora tidningsdöden och att det liksom den modetidningsbranschen inte är vad den har varit. Vad finns det andra för typer av jobb som är så här vanliga att du gör?
Alltså det är ju väldigt mycket nu, bara så här dag till dag jobb, så är det mycket e-commerce, att man plåtar för folks online liksom, visa vad kläderna ser ut för online shopping. Så det är mycket det. Förut var det mer kataloger än online, för då skickade man ut kataloger. Men nu, så jag tror att det är inte värt för många märken att skicka ut kataloger så ofta, eftersom de flesta inte ens tittar i dem, de slänger ut dem. De flesta tittar ju faktiskt online, så det är mer satsning på det. Så det är mer, ja, så jag gör mycket, mycket online grejer så. Och sen lookbooks, och sen är det visningar. Det är väldigt mycket visningar faktiskt. Jag gör ju inte alla, men jag vet att jag pratar med andra tjejer som liksom är de som går mycket visningar för tillfället. Och då är det liksom, då gör du några visningar under liksom killarnas modevecka, och sen är det tjejernas modevecka, och så är det couture, och så är det resort, och så är det någon visning i, liksom, i Kina, och så är det en visning i Sydamerika, och så är det visningar nästan hela året. Så.
Jag tycker det låter så spännande att få jetsätta runt jorden och gå massa visningar. Vad spännande. Men hur har vi pratade ju om att du har en liten son, 2 år. Hur har föräldraskapet påverkat dig i ditt yrke?
Alltså jag tror att jag visste när jag var gravid, så visste jag ju såklart att livet skulle ändras när man fick barn. Men jag tror inte jag insåg det tills typ första dagen när jag var med mitt barn och var så här, okej, ja, livet har verkligen ändrats. Att man har någon som verkligen har liksom, behöver dig hela tiden. Så. Vi har haft hund och det är verkligen inte samma sak. När folk säger att det är samma sak, det är inte samma sak. Så jag tror att det har ändrat mig i sättet att jag är inte lika flexibel, utan jag känner mig mer grundad i, så till exempel New York känns verkligen hemma nu, för att det här, nu har jag min son här, min familj är verkligen här. Han går i skola här, eller förskola, och det har ändrat lite prioritering också, vilka jobb jag säger ja till, liksom hur många dagar kommer jag resa och sådär. Det har också gett mig lite pondus när jag pratar med liksom klienter, så att jag kan säga nej, jag liksom, det vill inte jag göra. Nej, jag kan inte komma den här tiden, för jag måste, och liksom, jag måste gå hem med den här tiden, för jag har en son. Och det är faktiskt ganska skönt, för man kan inte att jag liksom använder honom som men lite att, nej, men det ger en mer, lite mer, folk ser en som en vuxen på ett annat sätt, och det är ganska skönt tycker jag.
Har du några tankar kring framtiden? Vad skulle du vilja vara om sig 5 år?
Oh, gud, vi har den här diskussionen hela tiden, jag och min man, för vi inte, vet inte riktigt om liksom, ska man stanna i USA till exempel. Man kommer från Sverige och har så många liksom, fördelar, speciellt när man har barn. Med skola och allt det här, så blir det svårt att tänka, ska vi stanna här? Så först och främst så känner vi att vi måste komma på vart ska vi bo någonstans. Min man är helt... vill bara bo någonstans där han kan surfa. Så då blir Sverige lite svårt, till exempel. nej, men så vi har liksom, också för att vårt jobb är så fria att vi kan bo vart som helst. Så vi tänker mycket på så här, ja, men vill vi bo i Portugal? Vill vi bo i England? Vill vi bo i Frankrike? Vill vi bo i Costa Rica? Vill vi bo i LA? Vill vi bo i New York? Och alla de där är alltså sådana städer som vi seriöst har tänkt på. Det ändrar sig från dag till dag. Men med modellandet så känner jag att alltså, jag vill ju jobba så länge jag kan, för att jag tycker verkligen att det är jätteroligt nu. Och framförallt då att jag får liksom betalt tillräckligt för att sen också vara hemma så mycket, vilket är jätteskönt. Sen så tror jag att vi vill nog ha till barn någon gång, och då måste man ju försöka få in det någonstans, vilket är lite svårt att planera så. Jag tyckte det var svårt när jag var gravid med Bo, så jobbade jag inte såklart. För att min agentur ville inte att jag skulle göra liksom, gravidgrejer. Så sen efter när jag började igen, då hade jag liksom tagit ett år av redan. Jag började nästan på en gång efter att jag födde. Men då var det svårt att komma tillbaka in, för att då har man liksom tappat alla sina klienter som de har börjat boka någon annan tjej regelbundet. Och liksom där, på ett år så ändras så mycket. Så att det tog liksom ganska lång tid innan jag kom riktigt tillbaka till det. Och nu känner jag att jag verkligen så här är inne i det, jag jobbar bra, jag tycker det är skitkul. Och nu är han två, så då är folk så här, ja men när ska du ha nästa? Så att det är också inom 5 år så förhoppningsvis så har vi till barn, men kanske inte, kanske blir de 4. Vi får se. Ja, nej, sen så tycker jag det här med pyssligheten, att jag kommer på att ska jag göra någonting efter modellandet, så tror jag att det blir svårt för mig att göra ett 9-5 jobb. Innan så var jag väldigt säker på att jag skulle bli liksom, men typ jag ska bli veterinär, eller jag ska bli liksom biolog, jag ska vara forskare, jag vill göra någonting sånt, för jag tycker att sånt är jätteroligt också. Men jag tror att jag är så van vid de här fria timmarna nu, att jag tror jag skulle nog mer vilja jobba för mig själv och göra någonting kreativt, så vare sig det är med att göra smycken eller jobba med keramik eller med kläder, jag vet inte, men någonting när man jobbar med händerna så.
New York är en härlig stad i det avseendet, för det känns som att här är det många som har en side business och just så här hitta på saker, så kreativa grejer vid sidan om. Det tycker jag låter spännande. Mm. Kanske en tie-dye shop.
Men jag känner ju att jag så här, jag stickar ju mycket, och folk är så här, åh gud vad fina de där är. Men jag känner ju att jag liksom lurar folk lite, för jag har ju gjort dem själv. Så här, men jag har gjort dem, du kan göra dem också. Så känner jag ju lite med tie-dyen också. Men nej, absolut, alltså drömmen för oss tror jag skulle vara att vi kan, kanske att vi flyttar någonstans där vi inte har så mycket utgifter, så att man kan ha en liten shop med lite så här mysiga grejer, och så kan jag göra lite saker och sälja där, men det är inte liksom så stor press. Men jag vet inte, det är kanske bara en avlägsen dröm, vi får se.
Härligt med så många möjligheter att man kan så bo över hela världen, men också svårt när man har alla de möjligheterna att begränsa sig till någonting.
Alltså jag tycker det är svårt också nu när jag har ju nu insett, för jag med Bo då, att han ska börja skola, att man blir liksom mer fast. För jag hade ju tänkt, ja men Sverige, man börjar skolan när man är 7, vi har jättelång tid på oss. Men här börjar man ju när man är 4, i England börjar man när man är 4, Holland börjar man när man är 4. Och i Sverige går man ju förskola och så också, men jag har helt plötsligt insett att liksom, ja, vi kan ju faktiskt inte hålla på och flänga runt, för vi har ju en annan person vi måste tänka på här också. Det är inte kul för honom heller om vi skulle hålla på och flytta mellan olika länder och sådär. Så det ökar ju pressen lite på att man ska, shit, nu ska vi komma på vart vill man bo liksom. Men jag vet inte, sen så mina föräldrar är så himla, vilket är bra. De har ju, min pappa hade liksom 3 olika utbildningar innan han bestämde sig att han skulle bli konstnär. Så, och de har flyttat, jag tror de har flyttat typ så 4 gånger de senaste 4 åren eller någonting, för de är så här, nej men om man inte trivs då flyttar man. Och det, jag tycker det är så skönt, det är så här, ja men vill man inte göra någonting så gör inte det, gör det du vill göra. Så jag tror att vi tänker lite så också.
Det låter härligt tycker jag. Har du några andra tips till tjejer som är modeller och kanske aspirerar på att komma hit till New York?
Jag tror att, alltså det är klart att man ska fånga chansen när man får den, men om du kan så tror jag att det är jättebra att gå klart gymnasiet. Jag tror att det ger dig liksom en sån fördel att vara lite äldre och veta lite mer om dig själv, och liksom också ha någonting att falla tillbaka på. Så att, för att det är ett jätteroligt jobb när det går bra, men det är ett jättesvårt jobb när det inte går lika bra. Och då blir, och jag har liksom många kompisar som det har börjat sakta ner för, och så tänker de att jag går tillbaka till skolan, men så går de och börjar plugga igen, och så blir det om jag saknar pengarna och jag saknar det här, och så det blir svårt liksom. Så jag tror att det är skönt att ha en grundutbildning och veta att liksom, ja men går det åt fanders så har jag någonting ändå. Och sen så tror jag att vara dig själv, försök inte vara någon annan, för det är som klisché, men det är så sant, för att det finns så många olika typer av personligheter på folk, och om du ska försöka hålla upp någonting som inte är du så kommer det ju bara bli svårt för dig själv liksom. Så att försök att bara vara dig själv och köra på det.
Jag brukar alltid avsluta med tips till New York om du har någonting så här favoritfika eller någonting man inte får missa om man åker hit på besök.
Alltså jag är ju... Jag väntar tills när sirenen åker förbi. Jag är ju partner i en pizzeria, så det vore ju helt fel av mig att säga, att inte säga att ni måste gå till min pizzeria.
Jag vet här, du är en partner i en pizzeria och det här kommer liksom precis på sluttampen. Jag hade ingen aning om det måste du berätta om.
Alltså en kompis till oss öppnade en pizzeria för, vad blir det nu? Det blir 3 år sedan nu. Och han jobbade i en pizzeria som heter Lasso när jag och Jeremy träffades, och vi hängde där hela tiden och bara åt pizza och drack allt typ. Det var det jag gjorde när jag var 20 och kom till New York. Och vi har känt honom sedan dess, och sen så visste vi att han ville öppna en pizzeria, så vi bestämde oss att gå in och bli partners med honom. Så när jag var gravid så öppnade Scars Pizza på Orchard Street.
Alla måste besöka Scars Pizza på Orchard Street. Kan du laga pizza, eller är det äta pizza som är din grej?
Ja, det är nog mer äta pizza än att laga pizza. Jag har absolut lärt mig mer om pizza än vad jag kunde innan. Vi har ju fått en jättebra så här pizza stone som vi har i våran ugn hela tiden, som är absolut det är så här key när man ska göra pizza hemma, kan jag säga. Sen så New York vatten, det är någonting i vattnet här som gör att New York pizza är den bästa i världen, som gör att det blir krispigt liksom. Det är vad Scar säger i alla fall.
Man tänker med en gång bara, okej, det är något så här avfall som gör att det blir extra knaprigt.
Ja, vem vet, jag vet inte. Vi gör all våra så här pizzaingredienser, är alltid bra, det är så organiskt och sånt, så att det är bästa pizzan du kan äta om det får vara pizza liksom, och den är väldigt god. Och det var väldigt väldigt roligt när jag var gravid, för att jag inte jobbade, det var så här första gången sedan jag var liksom 15 egentligen, men mer 18 kanske, som jag inte var på call liksom, som jag inte kände att någonting kan dyka upp. Så jag liksom, du vet, så här, bokade in lite kurser, typ så här, matlagningskurser och grejer, och var på pizzerian och typ så här, skurade golvet på morgonen, liksom hjälpte till att öppna affären och lägga in nya servetter. Och det var så här roligt att känna att ha lite mer så här, vanligt jobb och träffa samma folk varje dag. De liksom hängde mycket där. Det var verkligen jätteroligt. Så jag tror att det kommer ge mig liksom, i framtiden så är det en väldigt fin tid att titta tillbaka på också.
Vad är din favoritpizza smakmässigt?
Jag köper typ alltid pizza med svamp och oliver. Jag vet inte, det är så tråkigt bara, men jag tycker att det är väldigt gott. Sen så vi gör en så här grandma style pizza som är tjock, och den är faktiskt jättegod. Och också en vit pizza som det inte är någon tomatsås på, men så är det så här, vitlök och olika oster på, den är också jättegod. Så lite variation kanske, men framförallt så tror jag att det blir mest svamp och oliv.
Finns det några andra tips som du vill dela med dig av?
Ja, alltså jag hänger ju nästan mest i Williamsburg skulle jag säga, och här finns det ju typ allting nu för tiden. Jag vet inte, jag kan inte säga någonting så här specifikt egentligen, men jag tycker det som är så himla fint med New York och bra är att det är en sån stor stad, men man kan gå runt och så kan man liksom redan, nu när jag bott här i 10 år så kan jag gå runt och hitta nya saker typ varje dag. Också för att det är lite tråkigt men saker stänger och så öppnas nya saker, men det är liksom som en, det är så här circle of life typ.
Ni har ett litet spontant inslag här i podden, och det är välkommen till Saras tie-dye-skola. Du ska få guida oss igenom hur man tie-dyear en t-shirt. Jättespännande tycker jag. Vi börjar.
Okej, så det här, den tekniken som jag tänker förklara, det är inte den klassiska tie-dyeen. För klassisk tie-dye så är det mycket att man viker och har med liksom snören eller gummisnoddar och knyter ihop och sådär. Det här är en väldigt så här basic, jättelätt tie-dye-teknik. Så allt du behöver är ett vitt plagg, så till exempel en t-shirt. Jag gör ofta min sons t-shirt, för att om jag köper vita t-shirt så spiller jag någonting på dem och så tie-dye jag dem efteråt när de inte är rena längre. Funkar jättebra på bebiskläder också, som de typ så här bajsat i. De man bara kan färga över. Men så allt du behöver är en glasburk. Du behöver lite färgpulver. Jag köper speciellt tie-dye-pulver, som jag vet inte om hur det är i Sverige man kan köpa. Jag tror att man kan gå till liksom en pysselaffär säkert och hitta det. Och sen behöver du någonting som fäster, liksom binder färgen. Och med det här pulver som jag har så behöver man bara salt. Och det, men ibland så säljer de ett speciellt pulver som du mixar med det. Så allt du gör är att du har glasburken, lägger i lite pulver i botten, stoppar ner en bit av t-shirten, lägger i lite till pulver, viker över, lägger och liksom skrynklar ner, lägger på lite mer pulver, skrynklar ner lite mer t-shirt och tar lite liksom lite pulver, lite t-shirt, lite pulver, lite t-shirt. har tillgång till kokat vatten. Så lägger du i, strö på lite salt, en t-shirt salt eller något sånt beroende på vad du behöver för att fästa färgen. Häll över det kokande vattnet och låt stå ett par timmar. Sen häll ut och skölj av och du har en jättefin tie-dye t-shirt. Ha på dig handskar när du sköljer ut, för att annars kan du få blåa händer eller färgade händer.
Det låter jätteenkelt, men det är inga snören och sånt, sa du?
Nej, alltså det här är ju den lättaste metoden som finns. Det här gör jag jätteofta på hans t-shirt, för jag inte orkar hålla på. För det är liksom så här no mess också. Man behöver inte liksom... För vi gjorde en stor tie-dye session häromdagen, jag och min man, för vi tycker det är roligt. Och då liksom, du vet, så här, la vi ut vaxduk och så hade vi så här flaskor där man håller på att spruta i olika mönster och sånt. Om man vill ha ett specifikt mönster så måste man, då måste man vika och knyta och så. Men det här, om man får få lite så här, men lite som ser ut som man åker upp i rymden eller lite så här marble-effekt, så är det här ett jättelätt sätt att göra.
Det var ju väldigt, väldigt bra det här med att man kan göra det på kläder som barnen har spilt på. För det har man ju varit med om massa gånger. Och de bodysarna och t-shirtarna, de slänger man ju. För att det känns inte kul liksom. Men då är det här perfekt. Jag lägger upp en bild också på hur resultatet ser ut. Och inkluderar det här i din guide. Så har man det, så kan man titta på det om man är sugen på att göra hemma. Om man vill följa dig på sociala medier, vad heter du där?
S_Blomqvist med QV.
Och Amerikabrevet, det kan man följa på Amerikabrevet. Och dina tips lägger jag upp på vår hemsida amerikabrevet.com, så har man som en liten guide om man kommer hit. Tack så jättemycket för att du har varit med och pratat med mig. Det har varit jättekul.
Ja, tack så mycket själv. Det har varit jätteroligt. Ursäkta Astrids snörvlande.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd och Sara Blomqvist. Du hittar alla avsnitt, inklusive säsong 1 och 2, där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram, och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hallå, programmet gjordes av... Rundfunk Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.